Jeg hedder Hassan Preisler, og lige om et øjeblik mødes jeg med norske Hilde Sandvik og svenske Åsa Linderborg. I denne uge skal vi diskutere menneskerettighedskonventioner, som jo ifølge flere mainstream-medier i Danmark står for fald. Hvad må norsken og svensken vil sige til det?
Norsken, svensken og dansken med Hilde Sandvik, Åsa Linderborg og Hassan Preisler.
Vi vet jo at mange av våre lyttere virkelig anstrenger seg for å forstå oss. Jeg møtte for eksempel en mann i Danmark som spurte meg om jeg bare ikke kunne tale litt riksmål og be en nordmann, altså særlig en som skriver nynorsk, om å snakke riksmål. Altså, denne dansken kunne kanskje ikke vite at det er som å be en italiener spise pasta med kniv og gaffel. Kunne du ikke tale riksmål? men denne uken så fikk jeg på en måte en hevn, for da kom det en e-post fra Sverige. Her stod det: Jeg forsøker virkelig å tragle meg gjennom framfor alt hva dansken Hassan sier. Og så skriver han: Kan ikke dere bare bytte språk litt der innimellom, at svensken taler norsk og norsken taler altså, så Hassan, hva fan lærer du?
Altså, om jag skulle prata danska, då skulle varken svenskar eller danska förstå någonting, och inte ni norrmän heller. Vilken idé! Jag önskar att jag kunde, att jag var trespråkig.
Ja, det kunde jag också gott tänka mig. Men jag är närmast mer blufärdig i förhåll till att tala norsk eller svensk, än jag är i förhåll till att tala tysk eller spansk, eller någon av de andra språk jag inte kan särskilt gott.
Men pröv, Hassan. Pröv en sättning.
Nej, det kommer jag inte till. Nej.
Ursäkta, Åsa, det här är otroligt svårt.
Var det svensk? Det lød amerikansk på något. Men jag är meget imponerad över den här danska Hilde, som vet forskellen på, alltså på bokmål och nynorsk. Alltså, tänk att det är en dansker, der har uppfattat att I har två språk i Norge. Alltså ett nytt och ett gammalt.
Det han först och främst har uppdagat är, tror jeg, at han mener at riksmål, som sikkert er en eller annen slags Oslo-dialekt, at det er det jeg skal prøve å snakke, men altså, det er jo en kjempefornærmelse for en hver nordmann.
Yeah.
Men i Danmark er det ikke sånn, dere kan vel bare skifte.
Jo,
altså, plutselig er folk som kommer til København, begynner å snakke københavnsk.
Ja, dessverre. Altså, jeg synes, det er en skam, men det er helt klart sådan, at man sprogligt eller dialektmæssigt assimilerer sig ind i sådan en fælles hovedstadsdialekt af en art, ikke? For at kunne fungere. Man taler ikke hårdt nordjysk eller sønderjysk på national TV, altså, for eksempel.
Det er samme sak i Sverige, og det har väl att göra med klassresenärens nervositet för att visa sitt ursprung, tror jag. Man ska visa att man tillhör den här medelklassen i Stockholm. Så.
Det undrar mig inte att du tillhör finner ett klasseperspektiv på
ja,
det.
Ja, men har du någon alternativ förklaring nu?
Ja.
Ja, för
vad är det?
Nej, det ska vi gå ut i.
Det skal vi ikke utlegge. Vi kan kalle inn Jakob Oftebro. Han snakker perfekt alle språk, så kan kanskje denne lytteren fra Sverige bli glad.
Jakob Oftebro er en norsk skuespiller, som fungerer både i Danmark, Norge og Sverige, og taler alle språk nærmest lige godt.
Ja, ja, det er imponerende.
Norsken, svensken og dansken.
Mandag är det valg i Norge. Hvordan tror dere dette går?
Alltså, jag tror att ert valdeltagande kommer att hamna på runt 25% av det enkla skälet att ni verkar inte veta att det är val i Norge. När jag går in på varenda norsk tidning förutom Klassekampen.
Fremdeles?
Ja, så är det som att det är någonting annat som pågår i det här landet. Allt utom medborgarnas möjlighet att rösta. Stämma.
Men
så det
var
jag tippar 25% i valdeltagande.
Alltså jag har en förmodning om vem der kommer till att vinna valet. Mm-hmm. Alltså, och det blir som alltid oljefonden.
De har gjort på den ett tag.
Det var skolevalg denna uken. Og det resultatet pleier ofte vise hvilken blokk, nødvendigvis ikke hvilket parti, men hvilket blokk som vinner. Og i skolevalget så var det 26% av elevene som stemte på Fremskrittspartiet. Det hadde vokst med 12 prosentpoeng fra skolevalget for 4 år siden.
Det blir nå full jubel akkurat nå hos Fremskrittspartiets ungdom, som akkurat har fått vite at FRP er de soleklare vinnerne av skolevalget. Alle partier på rødgrønn side går tilbake.
Og hvordan leser dere det, du også, som da har prøvd å følge på med på norsk valgkamp?
Nej, men jag tänker att Norge på många sätt är som alla andra länder i den meningen att högerpopulismen har väldigt lätt att göra sig gällande när man uppfattar att Arbeiderpartiet, Socialdemokraterna och Høyre egentligen är ganska lika i politiken och att Høyre då med Erna Solberg har, hon uppfattas som lite passé, tror jag, inte så. Och så kommer en sån här Sylvie Listhaug som äger språket och pratar väldigt direkt och väldigt fräckt och väldigt sådär akut, tydligt. Så är det någonting som man lyssnar på, tror jag.
Eller? Jag kan säga att den mimen som har fästat sig, klistrat sig till Høyre, det är setningen Høyre, det är Eid, Pride och Havvind.
Ja, just det.
Eid som är islamsk Eid-feiring. Ja. Og Pride det... och Havvind. Och det är en
Pride och Havvind.
Ja, och jag prövade att undersöka var det kom ifrån.
Mm.
Det är helt omöjligt att veta var det kom upp första gången. Men fra et eller annet sosialt medium. Og i denne valgkampen så er det brukt altså 270 millioner kroner som har kommet til partiene fra ulike kilder. Det har aldri blitt samlet inn så mye penger i en valgkamp som denne. Og jo lenger ut i valgkampen vi har kommet, jo mer har jeg tenkt at vi har bodd i et slags USA light.
Mm.
Og jeg er ikke stolt av det, men jeg har faktisk ikke greid å se partilederdebattene nå, dette valget. Jeg har skummet analysene etterpå, men jeg orker rett og slett ikke å se partilederdebattene. Det er jo veldig pinlig når en bør følge med sånn som jeg gjør, men klarer det ikke.
Ja, men jeg tittade lite, og var ändå lite imponerad av Erna Solberg, som ju har varit så uträknad. Och sen så plötsligt är on fire under en kväll så där att hon är ju ett politiskt fenomen, så det kanske är så att Høyre inte backar så mycket som man har förutspått och så. Jag tyckte ändå att det var ganska intressant för att jämföra svensk och norsk debattkultur. Ni är ju mycket vänligare, men jag tycker ju också att det här lite hetsiga är på väg in även hos er, som vi har haft så väldigt länge.
Ja, altså, jeg kan jo ikke undgå at bemærke vores tendenser her i dette program, ikke? Som ligesom er, at når der bliver markeret, at man vil stemme på de partier, som vi ikke kan lide, så kalder vi det populisme og forførelse og bedrag af vælgerne og så videre, ikke? Det kunne jo også være, at ungdom i Norge simpelthen er blevet tydeligere i sine værdier, som er anderledes, end de var for 5 eller 10 år siden, ikke? Og at det rent faktisk er et ønske, man har i den norske ungdom, at stemme på et parti, der repræsenterer de her ting, ikke? Nu opsummerer du det jo i det her meme af Hilde Eid og Pride og Havvind, ikke? At det er ligesom fokusområdet. Det jeg dog bemærker, det er, at man i Norge ligesom blandt ungdommen, måske især blandt ungdommen, strømmer til højresiden, fordi man er imod formueskatten.
Mm.
Det er den primære årsag blandt ungdommen. Og der er jo ikke nogen af de unge, der betaler formueskat, så det her det er forvirrende. Kan du forklare det, Hilde?
Nej, og for min del så kunne jeg ha tenkt meg at politikerne snakker sikkerhet på inn- og utpust i dette valget, forhold til omverden og til EU. Nei da, men det har handlet om en formueskatt, akkurat som du sier, Hassan. Og det jeg kan si om det at kanskje det også handler om sikkerhet for noen av de som, som har dratt det fram. Det er jo bare 12% cirka av nordmenn som faktisk betaler denne skatten, og likevel så klarte det å bli årets store valgkampsak. For Høyre så er formuesskatten det samme som en slags våt klut over unge gründere og mangelige friere, og fra venstresiden så er det omvendt en perfekt sjanse til å tegne bilder av høyresiden som partiene som får da altså 6 millioner skattekutt, mens resten av oss sliter med renteøkning. Og bak her så ligger det et oljefond med 20 000 milliarder, og det får nesten en komisk klang. Staten er rikest av alle, men vi krangler om hvor mye de rike privatpersonene skal flås. Og det er ikke så rart at det blir memes av. Men det er en utvikling de senere år som er ganske urovekkende, nemlig at utenlandskapital flykter fra Norge, at milliardærene reiser til Schweiz, at det er vanskeligere å få inn gründerer som bygger stort i Norge, og det vi har også rapport etter rapport vist. Men denne formuesskatten, hvordan det har blitt en så stor valgkampsak. Ingen tvil om at der ligger det også ganske store penger bak.
Alltså jag blir lite upplivad som svensk att ni kan diskutera förmögenhetsskatten för Sverige den är avskaffad. Vi har ingen förmögenhetsskatt och ingen arvsskatt och ingen fastighetsskatt och ja. Så jag är lite uppiggad av det här, men jag, det är en väldigt 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 stor ideologisk och politisk fråga och jag tänker att i de länder där förmögenhetsskatten fortfarande finns kvar så håller ju de som inte vill betala sin skatt, de håller ju liksom alla politiker i gisslan. Att vi flyttar härifrån och det här, då hela Norge kommer att gå under och det här blir så dåligt och vi måste öka de klyftor och sådär för att det skapar ekonomisk tillväxt och så. Jag tror inte på det där och jag tycker att Sverige är ett facit på att det där inte funkar. Men det här är ju politiska frågor. Det är ju intressant som ni säger att, som Hassan säger, att förmögenhetsskatten är så stor bland unga människor som dels inte har några förmögenheter som ska beskattas. De flesta av deras föräldrar har inte heller. Och ändå är det här en väldigt stor fråga. Det visar väl att den här generationen, som vi har pratat om förut, de är så besatta av att bli rika. De är så besatta av att ta sig ur det som är deras öde, nämligen att de statistiskt sett kommer få det sämre än sina föräldrar. Och de känner av det. Och då blir de rädda för den här förmögenhetsskatten.
Samtidigt så har det varit en oförutsägbarhet i norsk ekonomi väldigt länge och det har vi också snackat om. Vi ser det ju avspeglar också i kronekursen. När jag ser på vad en del säger av de unge som då vill gå till höger på grund av förmögenhetsskatten, så handlar det också om den intensa känslan av att staten är för treg. Det går för sakta.
Det tror jag också.
Och det är ju också en generation som blev lukkad inne i någon år under corona. Och världen ser ut sånt som den ser ut. Den utålmodigheten, den kan jag förstå. Yeah. Samtidigt så är det ingen tvivel om att det är ungdomspartiledarna på högersidan har fått enormt mycket mer taletid i medierna än ungdomspartiledarna på vänstersidan.
Men det er jo også et reelt faktum i forhold til norsk, hvad kan man sige, økonomisk kultur, ikke? Hvor du jo også påtaler, Hilde, at oliefonden som fænomen ligesom har været er blevet til en stopklods, ikke? For udvikling og innovation og fremdrift og så videre, ikke? Og det er vel også sådan noget, man mærker som ung i Norge. Altså, det vil jeg tro. Så på den måde synes jeg, det giver rigtig god mening for et ungt menneske, at man interesserer sig for det her, ikke? Og så vil jeg bare lige sige, det er jo ikke kun rige menneskers børn, som ønsker formueskatten afskaffet ved at stemme på Fremskridspartiet.
Nej, det er det, jeg mener.
Ja. Det er jo en ud af tre, ikke?
Ja, det var ju det som var min poäng her, at det er så interessant. Men jeg tycker också att Hilde har en väldigt poäng i det här med att man är besviken på staten. Det här är en generation som har bara upplevt neddragningar och försämringar. De har inte upplevt några positiva reformer. Och det har vi inte gjort på väldigt, väldigt, väldigt många år. Nu kanske jag pratar från ett svenskt perspektiv, men Norge är väl ganska likadant och Danmark också. Det är klart att det påverkar. Och de här har rösträtt. Mm. Det är underbart att de har det.
Ikke alle de som stemte i skolevalg, de er jo fra 16, så de må vente ja, et par år.
Ja, just det. Men det er underbart at de har det der. Og ni vet at jeg skulle jo stemme rødt, det vet ni jo, åt vänstersidan. Men jeg blir ändå upplivad av detta at vi har allmän og fri rösträtt.
Men så kan man jo sige, at der er jo ligesom, hvad kan man sige, at det her valg centrerer sig mest åbenlyst omkring formueskat, så ud over det om islam og seksuel orientering, ikke? Og havvind. men der er jo også et element i den norske valgkamp, som man overhovedet ikke taler om, og det er, at flere af partierne faktisk har i deres program, at de i den kommende stortingsperiode vil arbejde aktivt for et norsk medlemskab af EU. Altså for eksempel partierne Venstre og Højre, altså de store kulturbærende politiske partier i Norge. Hvorfor taler I ikke om det?
Nej, og EU-spørgsmål, utenriksspørgsmål totalt sett har været fuldstændig fraværende, og du ville aldrig fått nogen fra Arbeiderpartiet for eksempel til at åbne døren for at snakke om EU i en valgkamp. Det er fuldstændig tapsat. Men for min del så ville jo det have været en mye mere interessant valgkamp, fordi jeg mener, det er noget fuldstændig galt, når nordmenn tror at vi i de næste 10 år kan klare os helt alene. Jeg har ingen forståelse for et sådan synspunkt. Likevel så har det været totalt fraværende for valgkampen. Og med god grund, for den som begynder at snakke om det højt, taper. Partiet Venstre er så pass lite i sig selv, så de har ikke så veldig mye at tape. Ja.
Du hører norsken, svensken og dansken.
Ikke en uke uten at den orange mannen i det hvite hus og kastet et blikk mot nord. Kunne han ikke holdt seg på sin banehalvdel i det minste? Men nå har han altså klart å gjøre oljefondet, denne kjedelige sparegrisen, som egentlig bare skulle stå trygt i et hjørne til Trumps nye leketøy. Over 40 amerikanske selskap er satt på fondets svarte liste. Og nå kan en golfrunde med denne bryske senatoren fra South Carolina, Lindsey Graham, være nok til at Norge får svi.
Altså, det er jo sindssygt, det her, ikke? Altså, er det ikke halvdelen af oliefondens midler, som på den ene eller den anden måde er investeret i USA?
Altså,
ja, hvis man lægger sig ud med Trump nu fra oliefondets side, og han kaster sit hævngær i lys på den norske oliefond, så kan det virkelig blive blodigt. Jeg synes, det er fantastisk, at at vi får en pause fra hans fokus på Grønland, og han i stedet for fokuserer lidt på Norge. Vær så god!
Altså, der er tre måter at straffe Norge på. Altså, enten så kan han indføre højere tolsatser på norske varer, eller så kan han indføre skatt på oljefondets investeringer, eller så kan han omgjøre vilkår for Norges investeringer. Altså, jeg ser jo for mig worst case her, at han bare tar alle de pengene.
Yeah. Men vi som er med i EU, vi har jo også diskussioner med Trump om tullar og alt muligt. Ja. Det er ikke så, at vi forskonade Hilde, for at vi den der unionen som du også vil baksa in Norge i. Men jeg undrer, det jeg tycker er så fascinerende, det er så her, at väldigt, väldigt mycket när man pratar om Trump handlar om att han vill ha Nobels fredspris. Mm. Och att han åker runt i hela världen och pratar med den ena och den andra om att han ska kamma hem det här priset. Det är som att ni i Norge inte har mer att göra. Känns inte det lite pinsamt för er normen? Att ni inte har gett större avtryck som de som faktiskt bestämmer över priset?
Altså, jeg tror vi har ikke så mye verdighet igjen, men altså, Trump lander og svensken inn her. Hva tenker du også? Er IKEA egentlig klar for å bygge Mellanøstens riviera, som Trump sier?
Ja, just det. Han vil at IKEA skal inreda Gazastrippen, ja. Gazaremsen.
Ja, altså, han setter flatt pack på utenrikspolitikken.
Ja, jag tycker att andra reser här i smutsen också, men det är framförallt ni som är hotade,
Der er så meget ved det her, jeg ikke forstår med det her, den her Riviera-plan, altså nærmest det hele, ikke? Altså, men som jeg forstår det, så skal Gaza stilles under amerikansk formynderskab i en 10-årig periode, hvor man så vil lave AI-drevet smarte byer, ikke? Og her, der skal IKEA så ifølge Trump være med, ikke? Altså, jeg ved slet ikke, hvor man skal begynde, men man kunne jo begynde med at sige, at hvis man skal indrette en ny Riviera et eller andet sted i verden, så skal man altså ikke vælge IKEA til at indrette den. Altså,
det vil have Arne Jacobsen, eller hvad?
Ja, nemlig. Ja.
Du lyssnar på norsken, svensken og dansken.
Äntligen är den här Åsa, den svenska kulturkanon som vi alla har längtat så efter att få se. Två år tog det historikern Lars Tregård och hans gäng, alltså man bak boken med den legendariska titeln Är svensken människa att få plats till detta. Här kan vi höra på SVT, alltså Sveriges kulturkanon blir presenterad av kulturministern Parisa Liljestrand.
En kort bakgrund då. I december 2023 så tillsatte regeringen en kommitté med uppgiften att ta fram en svensk kulturkanon. Syftet var och är att tillgängliggöra svensk kultur för fler.
Åsa, grej ut för oss. Kommer Tregårds liste till att lage människor av svenskar? Den vitsen stjal jag för Expressens kulturchef Viktor Malm.
Nej, det tror jag inte. Jag ska bara säga att jag har ju i väldigt många år varit emot en kanon och sen så blev jag lite mer för tanken på en kanon eftersom jag själv kommer från arbetarklassen och liksom vet behovet av att få en lista där man känner om jag bara läser det här så gills jag eller då förstår jag eller någonting sånt där. Jag kan också förstå argumentet att våra nya svenskar kan behöva ha en sån här lista. Men sen när jag såg listan och hörde att den här handlar om uttryckligen att man ska uppfostra oss att bli nationalister så tyckte jag att det blev lite obehagligt. Det är, om jag ska börja med det positiva, så är ju det här en lista som har ett väldigt brett kulturbegrepp. Och det är inspirerat från den nederländska kulturkanon. Och det gillar jag. Det handlar inte bara om de sköna konsterna, utan det handlar också om samhället. Hur vi har organiserat Sverige. Och väldigt mycket i lagstiftning och sånt som ju bygger på våra värderingar. Det gillar jag. Den är platsspecifik. Så många av de här exemplen som tillhör den svenska kanon kan man besöka. Man kan åka till Mora stenar i Dalarna och se var Magnus Eriksson grundade den första landslagen på 1300-talet och sådär. Så det gillar jag. Sen är det annat som jag inte gillar. Och jag kan prata länge om det här, men jag ska ta fram det jag tycker är det stora problemet. Och att den är så antifolklig. Det finns inga kulturuttryck som tillhör som det folk som vet någonting om öl, cigaretter och svett, eller jag ska uttrycka det. Det finns ingen dansbandsmusik. Det finns ingen logdans. ABBA är inte med. Det finns ingen matkultur, inga snapsvisor. Märkligast av allt, eftersom det här är en kanon som ska hylla folkbildningen, så finns inte Sveriges unika folkbildningstraditioner med. Till exempel Arbetarnas bildningsförbund som grundades 1912. Studiecirkeln. Olof Palme sa att Sverige är en studiecirkel när han skulle jämföra. Vad är Sverige för någonting? Det finns inte med. Det finns inte det här kulturradikalt skitiga, bråkiga, ifrågasättandet. Det är inte heller med. Utan den är sipp. Det finns inget sensuellt. Det finns ingen kropp. Den är kedlig. Den är tråkig, tycker jag.
Ja. Yeah. Ja, det synes jeg også er en virkelig interessant og meget relevant kritik, at man ligesom ikke har fundet plads til det, man på dansk vil kalde, fordi vi er så bramfri, på dansk vil kalde lavkultur. Ikke? Mm. Altså, det er da bemærkelsesværdigt, mm. især i denne tid, ikke? Mm. Hvor netop, at der er så stort politisk fokus på, altså på den, ja, altså på den svenske lavkultur, ikke? Kulturs medlemmer og deres interesser og behov og så videre, virkelig underligt, det forstår jeg ikke.
Og særligt, ursäkta, jeg skal bare sige, at det bliver en paradox, eftersom det er Sverigedemokraterna som så väldigt gärna vill ha den här kanon. De är mycket nöjda med den här kanon.
Ja, precis.
Ja. Men ingenting av det som de tror att de representerar finns där.
Jeg må innrømme at jeg smilte for meg selv når jeg så listen, for sjelden har jeg sett en så dannet fuckfinger.
En dannet fuckfinger? Hva mener
altså en, du? Altså en dannet, en vel...
En hva heter fuckfinger. Det på en dannet?
Ja, ja, altså en vel... Hva er dannelse på...
Ja, bildning. Men
ja, ja, en bildad.
En bildad fuck you til vanligt folk, ja.
Eller? Nei. Nei. Til den svenske kulturdebatten.
Jaha, du tenker så.
Og jeg synes det var fantastisk at de satte grensen på at et verk måtte være 50 år gammelt. Og den kritikken som har kommet synes jeg er fullstendig forutsigbar. At den diskuterer, og en gjorde det før Sverige ble mangfoldig, og det er bare kunst med laget av menn, skapt for staten og kirker, og så den type problemstillinger som kommer opp, og så ser en på lister, så er en jo ikke bare det. Og det at Sverigedemokraterne nå hyller denne listen og sånn, endelig har vi funnet nasjonen Sverige, på den listen er både pappaledighet, der er hele liksom, nordområdene, lappkondensile er der, her, som er skapt av den norske og svenske staten sammen. I tillegg så har vi også faktisk nordmenn med her, Øyvind Fallstrøm, som er kunstner.
Han ble sendt. Derfor du tykker at det er en bra liste.
Nei, han ble sendt til Sverige i 1939. Ja, ja. Traumatisert 10-åring. Ble sendt fra foreldrene sine. Sier ganske mye at han ble, i løpet av de årene han levde i Sverige, så var han jo også altså, ganske nyskapende kunstner, og ja, kanskje jättebra. En av de viktigste. Og mye av denne kritikken her, så kan man si at ja, det er jo ikke folkelig med Pippi Langstrømpe er her. Og jeg blir enda mer begeistret når jeg leser at Jonas Gardell, den store sjefspresten i svensk offentlighet, spør om Lars Tregaard har brukt hele forskuddet på weed.
På hvad? Ja, men, weed,
på weed. Has?
Ja. Nå. Men må jeg sige, altså set fra Danmark, ikke? Når jeg kigger over på den her kanon, der nu er blevet præsenteret, så ser den jo ud sådan, som jeg ser Sverige ret præcist, en til en, ikke? Bortset fra ABBA, som mangler, ikke? Men altså Astrid Lindgren, Selma Lagerlöf, Jan Johansson, Ingmar Bergman, Strindberg og så videre. Altså det bekræfter ligesom mit billede af Sverige. Men mit billede af Sverige er jo også blevet præsenteret af en kulturradikal elite, som udvalgte netop det, man ønskede danskerne skulle opleve fra den svenske kultur. Det er jeg klar over. Ikke?
Det her er ikke en kulturradikal elite, som har valgt ut, det er tvertom. Man vil, bort fra kulturradikalismen.
Ja,
det er derfor Cornelis Vreeswijk ikke finns med,
okay.
Til eksempel. Og det er derfor progrørelsen ikke finns med, 68-rørelsen ikke finns med. Ja. Så man vil bort fra kulturradikalismen. Og den svenske synden finns ikke med. Liksom, alt
den
det
finns jo ikke længere også.
Nej, men det er jo ganske mye på den her listan som ikke længere finns, men som ändå vi skal holde högt, så at sige, vi skal komme ihåg og sådär.
Ja, nå, men jeg siger også bare, at den danske udvælgelse af svenske produkter har jo været fra kulturradikalt hold. Ikke? Det er jo fra den elite i Danmark, man har valgt, hvad vi skulle se som børn, dengang jeg var barn. Ikke? Og det var, hvad hedder det, Astrid Lindgren og så videre. Mm. Men ud over det, så synes jeg, det er interessant med de store svenske opfindelser, som er med her.
Ja, altså, det gør jeg også.
Nobelprisen og kampflyet Viggen, altså nærmest i en og samme sætning. Ikke? Det er virkelig spændende.
Jeg skal sige til jer, at i kveld, så ska jag ha middag hemma med ett par av dem som har varit med och gjort den här kanongrejen. Oh. Kan inte ni önska
kan
mig lycka
med?
Till att vi ska prata om något annat?
Nej, jag önskar att du
orkar
oss
inte.
In. Du henter oss inn, og så lager vi en alternativ, som vi presenterer neste uke.
Ja, du skal jo spørre dem, hvilke favoritværker eller elementer, de ikke fik med i den her kanon.
Jesus Kristus. Just det, Jesus Kristus er ju med väldigt, väldigt mycket, trots att Sveriges moderna historia har varit väldigt mycket en kamp mot kyrkan.
Det glæder mig.
Den liste i tiden.
Ja, jag förstår att det passar dig alltså.
Hiss och diss. Vi har kommet til ukens hiss og diss. Hva liker vi, og hva misliker vi sterkt denne uken, Hassan?
Ja, min uges hiss går ret uventet til en kunstmesse for samtidskunst, jeg har været til her i København på Charlottenborg. Det er sådan noget, jeg aldrig ville gå til, og det var, altså, det var et studie i karaktertyper. Altså, men ud over det, så var der noget glaskunst, som simpelthen blæste mig bagover. Og det her, det er en nordisk messe, kan man sige. I hvert fald så var der en stor andel af svenske, norske, finske og islandske gallerier med deres kunstnere repræsenteret på messen. Blandt andet Ahmed Umar, som er en sudanesisk-norsk billedkunstner og LGBT-aktivist, har jeg siden læst mig til. Det vidste jeg jo ikke, da jeg så hans glaskunst, som simpelthen bare blæste mig bagover. Ja. Altså, jeg har aldrig nogensinde oplevet, at mine følelser blev vagt af glaskunst. Men det gjorde de her. Det var så smukt og poetisk, at jeg stod med tårer i øjnene og kiggede på de her drøbende figurer. Af kulørt glas, ikke? Min disk går til et nyt dansk medie, som forløbigt hedder Projekt Y, som skal lave AI-journalistik. Oh, Jesus Christ, altså. Hvor jeg ikke gider at følge, nyhedsstrøm, som ikke hverken er betinget af noget som helst ansvar eller nogen som helst risiko. Og du, Åsa?
Ja, veckans hiss, det går till Finland. Att finska flygvapnet äntligen har tagit bort hakkorset på sina flygplan och uniformer. De har alltså haft det där kvar fram tills nu. Och veckans diss är att det faktiskt var en svensk adelsman som senare blev nazist, Erik von Rosen, som 1918 skänkte Finland ett flygplan med ett hakkors. Och det gjorde han för att han ville hjälpa till i kampen mot de röda under finska inbördeskriget. Och sen fick alla plan det där hakkorset. Och det kanske passar bra när Finland bildar allians med Tyskland, men det borde ju ha försvunnit 1945 om inte förr. Tycker jag. Och du då, Hilde?
Kan ni si på radio att jag har lite crush på den finske presidenten Alexander Stubb?
Det har alla kvinnor, Hilde.
Ja, nu har han igen hållit en tale som har gått viralt, och denna gången från fredssummit om Ukraina, där han säger, if you don't talk about peace, you can't achieve it. Och så citerar han selvfølgelig forgjengeren Martti Ahtisaari, som säger, det menneske starte kan menneske också ende. Ja, snakk om åndelig opprustning. Min diss. Det rir en habilitetsskandale i Kulturrådet ifølge Subjekt. Kunstneren Homan Sharifi har sittet både som rådsmedlem og leder for utvalget som deler ut de mest lukrative støtteordningene, samtidig som hans eget kompani har mottatt titals millioner av støtte. Det minner mer om et system for å tildele penger til seg selv, enn det ligner på dette armlengdes avstand-prinsippet som de skal ha. For akkurat nå ser det mer ut som håndtrykk med seg selv.
Hiss og diss.
Nylig slo danske Jyllandsposten fast på lederplass at konvensjonene står for fall uansett om vi liker det eller ei. Lederartikkelen peker på at etterkrigstidens menneskerettighets- og flyktingkonvensjoner ikke lenger passer virkeligheten, og at de faktisk truer både kultur og sammenhengskraft. Det er et dramatisk premiss. Det er ikke et spørsmål om hvis de ryker, men når. Hassan, hva tenker du om at dette nå sies så helt åpent i Danmark?
Ja, altså det er jo blevet sagt i lang tid, at debattører i i udkanten af debatfeltet, altså ikke inde i centrum af, hvad hedder det, den politiske debat, ikke? Og nu er det så trådt ind i centrum, og det er forudsigeligt, at det måtte ske, ikke? Hvad hedder det? Om man elsker konventionerne eller ikke bryder sig om dem, er egentlig underordnet, fordi der er nok ikke noget at gøre. Altså, konventionerne er skrevet i en anden tid, som Jyllandsposten udtrykker det, hvor de var sat til for at definere, hvordan mennesket skulle beskyttes i eftertiden efter 2. verdenskrigs rædsler. Ikke? At konventionerne nu, som Jyllandsposten udtrykker det, er blevet adgangsbillet til millioner af migrationer gennem hele kontinenter, var ikke det, der var meningen med de konventioner. Ikke? Men hvordan skal de så omdefineres? Det er jo så et spørgsmål, Jyllandsposten også stiller, fordi hvis man simpelthen bare ophæver dem og vil leve i et konventionsfrit spil med Putin, Orbán og Lukashenko og den slags mennesker, så kan det komme til at blive meget brutalt i fremtiden. Så hvad er det ligesom, man skal gøre for at imødekomme den utilfredshed, som jo er vokset radikalt over de seneste år blandt de europæiske befolkninger i forhold til overrepræsentationen af immigranter i de negative statistikker over kriminalitet, arbejdsløshed, homofobi senest også, og så videre. Og i øvrigt misbrug af offentlige embeder og så videre, og så videre.
Nu pratar du bara om flyktingar som ett problem. Jag fattar inte riktigt, och invandringar, jag fattar inte riktigt hur man ska göra heller, därför att EU har ju redan stramat åt så pass mycket så att det är nästan omöjligt att komma in.
Nej, det är inte omöjligt att komma in.
Ja, det har ju Ylva Johansson, som ju har varit EUs flyktingkommissarie, vill jag på säga. Eller vad det heter. Hon la ju fram ett förslag förra året där kraftiga inskränkningar i möjligheterna att komma in. Och så vill man ta det här ytterligare ett steg. Jag vet inte, man kanske ska acceptera att vi blir mer och mer inhumana då. Men det kanske är så att vi bara bryr oss själva. Kanske ska vara så då.
Ja, men altså, der er jo et bredt folkeligt ønske om, at vi skal blive os selv. Ikke? Altså, det må man da sige, når man kigger på de europæiske befolkninger, at de ønsker, at vi skal blive os selv.
Mm. Jeg er jo ikke for åbne grænser, så klart, for det går ikke. Men jeg har ikke alls samme negative syn på indvandring, som du har, Hassan. Jeg skulle sige, at de har bidraget med utroligt mycket i Sverige.
På alle vis vil en kunne vel lægge til.
Ja, men kan vi någon gång prata om allt bra? Om vi skulle skicka hem alla, så skulle Sverige stanna. Sjukvården skulle stanna, hemtjänsten skulle stanna, allting skulle, alltså ingen skulle städa. Allt det där som medelklassen bara tar för givet ska fungera, skulle inte fungera.
Jo, men alltså det här, det du säger blir ju lige så radikalt som att säga att som at sige det modsatte, at grænserne skal lukkes fuldstændigt, og alle skal sendes hjem. Ikke? Altså, der er jo forhandling, som ikke er moralsk, men som er, som skal være i overensstemmelse med befolkningernes ønske, fordi det er befolkningernes nationer, det drejer sig om det her. Ikke? Og de forhandlinger bliver nødt til at kunne være frit skrabet fra moralske perspektiver hele tiden, eller katastrofescenarier fra den ene eller den anden fløj. Ikke? Vi bliver nødt til at kunne diskutere, hvad gør vi med det her? For eksempel udviste kriminelle, der ikke kan udvises. Altså, hvad skal vores forhold i fremtiden være? Og hvis vi bakker tilbage og gør det til et spørgsmål om at være et godt eller et dårligt menneske, så render vi ind i katastrofen, for folk gider ikke den diskussion længere.
Ja, fast det tyckte jag att du gjorde nyss, Hassan, när du sa att de är homofober och så där. Problemet med att inte kunna skicka tillbaka alla kriminella som ska utvisas, det är att de kan utvisas till tortyr och dödsstraff. Det är därför man inte skickar tillbaka. Det finns ju liksom regler för vilka länder man får skicka tillbaka folk till.
Men det er jo netop disse type reglene, som mange mener må kunne gjøres noe med, og det var jo dette Mette Fredriksen og Meloni i Italia slo til lyd for, at det er nå på tide å se på konvensjonen og gjøre det sammen. Man kan se for seg en situasjon der for eksempel en Nigel Farage i Storbritannia vil velge å trekke ut fra absolutt alle konvensjoner som er varslet.
Visst.
Og den kampen som pågår nå i Storbritannia er ganske grov, og det ser man fra landsbygd til landsbygd, små plasser som er rett og slett rasende over all flyktningtrafikk som kommer inn over grensene, og som ønsker å stenge brutalt og radikalt. Hvis land etter land gjør det, hvis vi får høyre radikale, men også høyre regjeringer på en mer ytterst høyre fløy i stadig flere land i Europa, og stadig flere land i Europa sier, jeg stenger for meg selv. Så blir det kaos.
Ja.
Og derfor er det at det er viktig å holde oppe den større diskusjonen som handler om å justere sammen. Mm. Og jeg må nok også innrømme at når du sier at det finnes konvensjoner rundt for eksempel det å ikke kunne sende tilbake til dødsstraff. Jeg tror at den type holdninger, det er sånn som folk vil kunne si jeg bryr meg ikke.
Ja, så er det faktiskt. Och en majoritet av alla svenskar när man frågar vill införa dödsstraff även för oss som bor här, alltså även för alla.
Mm.
Och det är klart, ska vi lyssna på det då? Majoritet för dödsstraff, det inför vi dödsstraff.
Men en kan
jag tror att om man använder flyktingarna, att de inte ska få komma hit som ett argument för att högerpopulismen inte ska växa mer, så tror jag att man begår ett misstag. Därför att jag tror inte att högerpopulismens enda förklaring är flyktingarna. Högerpopulismen har vuxit i alla länder, på alla kontinenter, sedan finanskrisen 2008. Det är inget jag hittar på. Det är liksom i land efter land efter land, därför att folk fick betala den här finanskrisen med kraftiga nedskärningar, massarbetslöshet och alltihopa det där. Så att om man inte ser att det finns också en materiell bas i detta, så gör man bort sig. Då gör man det väldigt enkelt för sig. Man tror att det bara handlar om de flyktingar som kommer hit som blir kriminella och glömmer bort alla som kommer hit och faktiskt arbetar.
Men det är ju inte, det är ju slet inte det diskussionen går på, och därför blir det också en avsporing det här, ikke? Man må och skall inte sända personer till länder där de riskerar tortur och dödsstraff. Det tror jag de breda befolkningar är eniga om, men det ju oftast liksom ändrar med, det är att utlänningen eller hemlandet spærrer, ikke ønsker et samarbejde om hjemsendelse og at få udstedt de nødvendige dokumenter. Og derfor kan man ikke hjemsende, ikke? Rent juridisk kan det ikke lade sig gøre ifølge konventionerne. Og det er jo en helt anden snak end det her, ikke? Og i forhold til det demokratiske element af det her, Åsa, så vil jeg da tro, at du vil da også gå ind for, at hvis et stort flertal i en befolkning ønsker, at der reelt skal indføres dødsstraf, så vil du vel kæmpe for det, men du vil vel acceptere, at den demokratiske proces er den væsentligste, selv når noget meget ubehageligt skal indføres, eller hvad?
Nej, jag skulle aldrig ifrågasätta demokratin eller den allmänna rösträtten eller yttrandefriheten, det vet ju ni också, men jag skulle inte acceptera till exempel att man inför dödsstraff. Jag skulle inte acceptera att man sätter en diktator på tronen, vilket man kan göra också via röstsedeln.
Och vad alltså, betyder inte acceptera? Alltså att du...
Nej, men jag skulle fortfarande argumentera emot. Jag skulle fortfarande kämpa emot.
Ja,
och jag vill också kämpa emot den här extrema hetsen som är nu mot flyktingar och mot invandrare. Jag tycker att den börjar bli riktigt, riktigt obehaglig faktiskt.
Okay.
Med detta sagt vill jag bara säga, jag tycker också att det är ett problem att så många som får avslag på sina ansökningar stannar kvar. Och att de finns i undervegetationen, hankar sig fram, skapar kriminalitet eller jobbar för skitlöner svart. Det blir utnyttjade. Det är ett problem, det tycker
jag. Men Åsa, hvordan kan man tala om det hvis man så samtidigt får att vide att man bedriver hets mot alla flyktingar och invandrare när man vill tala om det här? Det här är ju statistiskt, alltså mer än moralsk. Mm. Det handlar om representationen i de negativa statistiker.
Mm. Jag tror att jag reagerade så starkt därför att jag tycker att du blandade äpplen och päron när du pratade om att de är homofober och sådär. Då tycker jag så här,
men det här det blev vist i statistiken.
Ja, men ska det vara ett argument? Man får väl ha vilka åsikter man vill.
Ja, där.
Men det är ju diskussion. Det är ju ett element till diskussion.
Mm. Ja.
Uden att man blir moraliskt förkastet för att man önskar att diskutera det.
Ja, men det kan vara ganska svårt att säga var går gränsen för att man
hvis man får vide, det er hets mod en befolkningsgruppe eller mod samtlige flygtninger, man siger, at det er et problem, at der i parallelmiljøerne findes udbredt homofobi.
Nej, vi kommer ikke videre her. Okay.
En kan lure på hva som skjer med det nordiske samarbeidet om asyl og migrasjon hvis ett land går mye hardere til verks enn de andre. Det er det jeg mest opptatt av akkurat nå. Jeg tror som Hassan, og jeg tror som danske debatten viser, at det kommer til å skje endringer, og da må en åpne alle bokser. Samtidig så kan vi se hva som skjer i USA nå, når ICE, som skal drive ut flyktninger og immigranter, får 28 milliarder dollar til å gjøre den jobben, shit, mens absolutt alt annet blir kuttet ned på. Det blir ganske interessant historisk eksperiment å følge den prosessen. Og jeg tror ikke at vi skal se på hva den debatten har ført til, i hvert fall, og speile til våre land.
Shit. Jeg prøver å forestille jer, at vi får sånn et, hva heter det, sivilklædt politi med skudsikre vest og automatvåpen, der går rundt fra hjem til hjem og eksporterer mennesker.
Mm. Nettopp.
Du lytter til norsken, svensken og dansken.
I Sverige ruller det nå en skandale rundt friskoleselskapet Hagvidsson. Eierne har tatt ut over 60 millioner i utbytte, mens barna på skolen får beskjed om å spare på smøret. Selskapet forsvarer seg med at dette ikke handler om penger. Men du skal bare ikke få lov til å ta på smør på brød, lilla gumman.
Lilla gumman.
Hva betyder det?
Ni er så gulige når ni pratar svenska.
Lilla gumman.
Lilla sötnosen, lilla flicka.
Ja, vad är detta också?
Ja, men vi har ju pratat om det här många gånger, att vi i Sverige har ju en ett skolsystem som gör att friskolorna får lika mycket skattepengar som de kommunala skolorna, vilket naturligtvis gör att att det är väldigt lukrativt att starta skolor. Och det här är en växande friskolekoncern som heter Hagvidsson. Och de har gjort massor med vinst på skattemedel så att säga, och då vill de alltså inte att barnen ska ta smör på den här förskolan då. Därför att de tar så mycket så att det inte gott.
Det tar så mycket att det är inte gott längre. En centimeter smör bregott. Och de hämtade ut alltså 64 miljoner kronor detta sällskapet på att driva skolor.
Ja, och det är ju inte mycket jämfört med vad andra gör, men de är alltså snabbt växande. Den här historien, medialt så har ju den här historien allt, eftersom man kan knyta den till ett varumärke, i det här fallet Bregott, som ju är någonting som väldigt många svenskar har på sina mackor, smörgåsar. Och då blir det så här Bregott-skandalen eller Bregott-gate och sådär. Det är ju som tidningspublicist, alltså, så fattar jag ju exakt liksom logiken kring att det är just den här friskolekoncernen som...
Ja, Bregott, det är liksom Lurpack, eller det är ett märke?
Ja, precis.
Eller,
ja. Exakt. Det är ett märke som... Och det är gefundenesfressen för alla som håller på med medier, liksom, att haka på sig. Ja, men det är en ganska typisk historia från Sverige skulle jag säga.
Men vem är det som har gått runt och målt att barna tar ett centimeter smör på?
Visst är det en bra fråga. Samtidigt som vi har i Sverige den här debatten om äthets och framförallt att flickor svälter sig och sådär. Vi har ett nytt begrepp i Sverige angående det här då. Mm. Eller något liknande. Tjejlunch, vet ni vad det är för någonting?
Nej.
Jo, fler och fler lunchrestauranger erbjuder att man kan köpa en pizza som är lite mindre. Betalar lite mindre för den. Och det är en tjejlunch. Aha. Om ni tänker att vi...
Det är som barnemat liksom.
Nej, eller unga kvinnor. Ja, det är könsbestämt, precis. Och det är ju framförallt unga kvinnor som svälter sig. Och nu har vi då en lunchvariant som heter tjejlunch. Det är rätt läskigt.
Ja. men jag måste lige säga, jag är ju stor tillhänger av den svenska ordningen för skolemat. Jag syns ju när man studerar alltså forskning omkring det här som ju är extremt utbyggd i Sverige, så är det alla beviser på att det är det helt riktiga att göra både i förhåll till inlärning men också sådan något som höjde. Alltså de barn som får skolemat växer bättre än de barn som inte får skolemat.
Mm. Alla får samma mat också. Det är ju oavsett samhällsklass.
Ja, men i
Vi
Danmark,
har haft det sedan 60-talet. Ni har inte Danmark precis, och inte nej. I Norge heller, eller hur?
Nej, men nu har man i Danmark...
Man tar med sig...
Ja, man tar madpakke med, ikke? Mm. Men nu har man i Danmark lavet en forsøgsordning for skolemad, altså med finansloven i år. Man bruger 1 milliard kroner på at teste det her, og så tænkte jeg, wow, fantastisk. Det må være en hel masse børn i en helt masse skoler, der kan få mad for 1 milliard kroner. Men det er det ikke. Det er 3 skoler. Og så er det et consultingbyrå, ikke? Og det er et børneforskningscenter, og det er en professionshøjskole, ikke? Som skal evaluere forsøget, ikke? Jesus Christ, man kan bare kigge til Sverige, og så kan man læse ekstremt grundigt udbygget undersøgelser gennem årtier, som beviser, hvorfor det er helt rigtigt at gøre det her med skolemad. Samtidig så har den danske regering nu sænket afgiften på slik og chokolade, ikke? Ja. Altså, så det bliver billigere at fylde indkøbskurven med de her produkter, som vi ved ikke er sunde, ikke? Hvorfor sænker man ikke fødevaremomsen på frugt og grønt i stedet for?
Men kamrater, kan vi inte enas om att den svenska skollunchen borde varit med i kanon?
I kanon? Jo, det ska vi vara med på.
Ja.
Någon raske tall här helt på tampen var i ukens tall också.
Veckans tall är 1,65 eller 1,35.
Ja, flott också.
Just det. Miljarder kronor alltså, svenska kronor. Så mycket har Liverpool betalat Newcastle för att få loss den svenska anfallsspelaren Alexander Isak. Och det är den dyraste övergångssumman i Premier League någonsin. Oh. Hassan?
Jag har aldrig hört om honom. Men
det kommer du att få göra, det kan jag lova dig.
Mitt ugens tal är 4. Fördi det är 4 måneders fængsel, som eksministeren Henrik Sass Larsen blev idømt for at være i besiddelse af mere end 6.000 billeder og 2.000 videofiler med krænkende materiale mod børn. Mm. Du, Hilde?
Ja, mit tal er 16. Det var de dagene, det tog bibliotekaren Helge Risvann at tage rutebuss fra Lindesnes længst sør i Norge til Nordkapp. Han tog 42 lokale regionalbusser, 1 rutebil, 2 ferger og gik 26 kilometer. Og det tog 16 dager.
Oj.
Norsken, svensken
og dansken.
Vi har selvfølgelig snakket kanon i dag. Det jeg ikke sa var at en av de som står i denne kanon, Edith Södergran, er jo finlandssvensk. Er det sånn at Sverige da lurer inn Finland som fremdeles en svensk koloni? Noen mener jo til og med at hun er russisk. Hun var født i St. Petersburg. Og hun er jo Nordens store poet.
Så vi ja, hun er en av Nordens store poeter, men hun er helt fantastisk. Mm. Så det er klart at hun skal være med på en sånn her lista. Og hun er tonsatt også, eller hur?
Hun er tonsatt. Og jeg lurte på om vi skulle gå ut på diktet Nordisk vår. Alla mine luftslott har smultit som snø. Det kunne vært en slags titel på dette programmet, tror jeg.
Det kan.
Alle de smeltende luftslott. Skal vi gå ut på den da?
Det gjør vi, absolutt.
Med Anna Kruse som synger.
Alla mine luftslott har smältit som snö. Alla mina drömmar har runnit som vatten. Av allt vad jag älskat har jag endast kvar en blå himmel och några bleka stjärnor. Vinden rör sig sakta, sakta mellan träden. Tomheten vilar och vattnet är tyst. Den gamla granen står vaken och tänker på det vita månet han i drömmen kysst.
Produsent for dette programmet har vært Eskil Paus, tekniker Hans Christian Heide, takk til svenske Åsa Linderborg, danske Assam Preisler, og jeg er norsken Hilde Sandvik. Norsken, svensken og dansken er produsert av Hilde Sandvik AS i samarbeid med både og for NRK, SR, Yle og DR. Eksekutiv produsent er Ole-Jan Larsen, og redaktør er Jostein Olseng. Husk, du kan høre ukens episode alt på lørdag som podcast i SR Play, DR Lyd, Yle Arenan og NRK Radio. Klippene i sendingen er hentet fra NRK og SVT.